Vilken otrolig tur, Ted, att jag har dig på tråden. Jag börjar tänka nästan på den här middagen för några år sedan som rapporterades i nyheterna. Där en kvinna alltså svalde en köttbit och den fastnade i halsen. Och hon liksom fick inte luft. Och så visade det sig att hennes bordsgranne vid bordet var Henry Heimlich.
Just det, Dr. Heimlich, jag kommer ihåg det där.
Ja, och så gjorde han då Heimlich-manövern som han då i tiden då har utvecklat och så överlevde hon.
Det är på något sätt det roligaste, alltså ja, det var ju kanske inte roligt på det sättet, men hon överlevde och så på det sättet var det ju fröjd och glädje och sådär. Men att jag tänker att skulle jag sitta på en middag med Dr. Heimlich, så nu är det det enda man tänker för varje tugga då är... Jag kan inte fastna i halsen nu, det skulle vara så pinsamt att jag skulle få den här köttbiten i halsen nu för att jag sitter bredvid Heimlich. Och så hände just det.
Ja, att kan det här höra ihop också att hon var väldigt medveten om just tanken på att kvävas och så liksom blev hennes sväljrörelser på något vis onaturliga för att hon tänkte så mycket på det.
Hon manifestade för sig själv.
Ja, men det är ett bra exempel på det som jag nu tänkte på för att jag kom att tänka på ett sånt här nyord. Alltså att jag skulle som kombinera två existerande ord och så skulle jag bilda ett nytt ord.
Ja.
Och vi har ju professor Forström, ja. Som ju är den som uppfann det här i tiden för länge sedan.
Ja, alltså man kan ju säga att jag egentligen uppfann, jag återuppfann ordvitsen när jag hittade på mina nya ord.
Jag skrev tre böcker också.
Mm.
Som såldes i, nej, inte var det, var ju miljonupplagor kanske.
Nej, men som smör.
Ja, nej, men för att jag började tänka nu när man tittar på kartan över vad folk har röstat på, alltså nu i presidentvalet, eller som hur de har röstat. Och sen så tänker jag som att ofta när man ser kartor över specifika åsikter så är det som att det som stor del av landet är som så här ganska vid du mitt emellan och det är som 50-50 eller någonting nära det. Men sen är det som vissa ställen där det som blir en sån här spike, att där är det som en extrem.
Ja.
Och så där är extrem åt andra hållet och så här.
Om man alltid tänker att det har hänt någonting där, alltså att det har varit något som har påverkat det här lilla samhället, vilket har lett till en väldigt stark åsikt om någonting specifikt.
Ja, precis. Och så här ser väl alltså människans samhällen ut. Att man klumpar ihop sig enligt kultur och olika egenskaper så här. Och sen så blir det en ganska homogen grupp liksom.
Mm.
Men det finns inte riktigt så bra terminologi för det här. Och så tänkte jag då att som just att om det som uppstår vid så här otrevliga åsikter. Och så inte det som kanske som den enskilda människans fel lika mycket som att man hade nu oturen att födas på ett sånt ställe där den här åsikten fanns.
Mm.
Och så har man som anammat den med modersmjölken liksom.
Ja.
Så då tänkte jag då att skulle man kunna kombinera ordet bo som är att man bor med osund som är liksom att någonting inte är sunt. Och så skulle man få att det här är alltså en bosund åsikt. Till exempel att, men om det nu skulle vara till exempel homofobi eller någonting,
ja.
Så skulle man kunna som säga att det är en bosund åsikt för att de är uppväxta på ett ställe där det är homofobiskt.
Ja.
Det var ju i nyheterna då att intervjua då med människor som bor i Larsmo i Bosund. Som alltså var det röstningsområde väl i hela landet då, som hade störst röstning på stubb. Och de lät olika väljare motivera då varför. Och det var på många håll då helt uttryckt att det berodde på att det är otänkbart att ha en homosexuell president. Att man har inget emot homosexuella, men det blir inte välsignat för vårt land om vi har en homosexuell ledare. Och det här förstås fick ju en massa tankar att leva i mig, att hur känner då alla homosexuella bosundbor när de får höra så här tydligt av vuxna i sitt närområde då att det är inte okej. Att det är otänkbart att någon som har en sån egenskap ska kunna ha en ansvarsposition och så här.
Ja, jag börjar också tänka på vad det betyder att vi har en president som gör att landet blir välsignat. Att vad innebär det?
Ja, det är väldigt odefinierat om man kan gömma sig bakom det där.
Och hur ska det vara om det är liksom icke välsignat då?
Nå, Finland är ju världens lyckligaste land. Och inte vet jag då om det kan bli mer välsignat än så. Och vi har väl haft både kvinnliga och manliga presidenter. Vi har haft presidenter som det har gått gay-rykten om och går fortfarande också. Och likväl har vi ju varit välsignade.
Mm.
Tarja Halonen var ju aktiv inom Zeta när Zeta grundade, så bra hade det väl gått, men jag finner det bara fascinerande att om man lever på ett ställe där någon viss åsikt markant skiljer sig från resten av landets, reflekterar man inte över det? Skapar inte liksom tankespår i en att vad beror det på? Är det orsaken till att jag känner så här, att jag bor på ett ställe som en extrem?
Jag tror att om det skulle vara, alltså, för att nu handlar det ju om rätt och fel, alltså att man är övertygad om att man har rätt och att resten har fel, även om det är då en majoritet som har fel, och då finns det inte riktigt väl utrymme för tvivel. Men om det skulle vara någonting som skulle vara lite mera neutralt, alltså inte lika starkt rätt eller fel, om det skulle bara vara att, nej, men här i Pormo så tycker vi att banan är en äckel smak. Att om någonting smakar banan här så tycker vi att det är äckligt. Det har alltid varit så. Och det är nog inte någon så stor grej, men att man tycker nog inte om banan.
Så att när man liksom gör en karta över banankonsumtionen i Finland, så är det som så här neutralt, som är du stadigt på alla ställen, men så är det helt rött just på Sisbacka.
Ja, för här tycker man att bananer inte smakar gott, helt enkelt. Och det känns som en sån, om man tycker inte att liksom, det är helt okej att tycka att bananer är goda, men att här så tycker vi inte att de är goda. Och då tänker jag att då kanske är det någonting som barn skulle kunna ifrågasätta, att Lo skulle kunna fråga att, men ja, alltså, varför tycker vi att bananer inte är goda? Så, nej, men det har alltid bara varit så. Och så här, och han kanske tycker att bananer är gott. Ja, men det är okej det, men att de flesta tycker inte.
Mm.
Men att om det skulle vara liksom jättestarkt att bananer är liksom av ondo och att det är liksom hemskt om man äter bananer, då skulle det ju vara jätte. Så där, då finns det inte liksom ens utrymme att ställa frågor kring.
Men nu har jag då gett då både dig och till Lo och nu då till alla lyssnare då ord för det här. Att man kan som förklara då för det här barnet som undrar då att varför tycker inte vi om banan här? Så säger du bara att, lilla vän, vi har en bosund åsikt här. Att så här tycker vi här, så här har vi alltid tyckt här. Och du ska inte tänka så där. Boen Pormo Bulbo Sarbotling som talar sitt så popna popkun så vi popnu denna popkun så vi lys på Ted och Kai. Jag kom på en vits just, Kai.
Ja.
Vilket operativsystem är populärast i Larsmo? MS-DOS ska inte vara gay.
Ja, det är väldigt länge sedan någon har använt MS-DOS, så jag vet inte hur många lyssnare som identifierar det som ett operativsystem.
Nej, men jag börjar bara tänka på att, för att jag funderar hur man tänker i Larsmo och sådär, och då börjar jag tänka att vad tror du att de tänker om Windows 95-mannen?
Säkert delar det åsikter att 94% så är emot honom, men säkert finns det några som är helt att det är okej ändå. Jag har ingen aning. Jag kan inte kanske tro att han väckte någon enorm entusiasm. Jag tycker ju själv att det var väldigt konstruerat. Att det var att nu ska vi skapa något campigt så här.
Men han har väl hållit på, alltså just den här Windows 95-mannen, han har väl funnits i många, många år. Alltså att han är ju inte liksom en,
han är ju inte någonting som har hittats på nu.
För det första så är det ju inte väl genomtänkt att han heter Windows 95 Man när han, för att så man ser ju att han är det, och då blir det som en sån här besvikelse på något sätt, för att man hör då, okej, nu kommer Windows 95 Man, och sen så när man ser honom så är det precis det han är, alltså. Nej, han är en man.
Jag håller inte alls med. Jag tycker att om man hör, man läser titeln Windows 95 Man ska uppträda klockan 12, och så kommer han klockan 12 och ser ut så där, så då man vill ju ge en så här slow clap då, för att han är ju exakt det man hade förväntat sig.
Men skulle det inte vara bättre om han skulle heta liksom någonting med 90s, och sen så ser man att han har den där tröjan. Alltså det inte blir så här skrivet i ens face två gånger.
Nej, jag tycker det är nog det som gör att det funkar. För att det är ändå, jag vet inte, det beror ju på vad man har för förhållande till Windows 95 också. Men att för vi som var med då när det böt till Windows 95, så det var faktiskt en grej. Och på något sätt sådär att det är helt förståeligt att man skulle liksom fastna i hypen som fanns kring Windows 95.
Men Caria funkar ju för att det var ändå mera subtilt camp. Alltså, det var som, och så också att det var riktat till barn. Alltså han är ju någon sorts seriefigur och liksom har attribut som barn genast går igång på, och det är ju ett familjeprogram och så vidare. Den här Windows 95-mannens nummer är som framtaget på något brainstorming-möte, att hur ska vi få det att bli campigt? Det är som inte organiskt, det är som inte riktigt genuint, känns det som.
Ja, nej, men jag kan hålla med om att det kanske inte liksom, det är inte liksom det mest genomtänkta så här scenshowen och så där, men samtidigt så tror jag att utmaningen är att han är redan så perfekt. Alltså den där t-shirten med den där logon och sandalerna och frisyren, alltså han har allt. Alltså att han är redan fulländad i sin outfit. Så att jag vet inte liksom att Det måste ha varit otroligt jobbigt, det där braining-mötet. Att hur kan vi liksom hitta på någonting bättre? Jag menar, nu har vi redan liksom, det här är redan klimax nu när han kommer in. Och sen måste det liksom hända mera saker.
Men nu hotas han ju av att han kanske inte får använda sitt namn eller sin outfit, för att det då är produktplacering.
Ja, nej, jag tror nog att EBU ser mellan fingrarna där. Jag menar, det är ju inte, det står inte Microsoft någonstans på hans mage, och Windows 95 har väl inte varit ett skyddat så här trademark på nästan 30 år.
För ju tankarna till, det fanns ju en sån här meme då under lanseringen av Windows 95. Så står ju Bill Gates och Steve Ballmer och de här Microsoft-cheferna, som ju då är unga, kanske liksom 30 knappt, står på en scen, och allt ser väldigt så här 90-tal ut, de är klädda som man var då, och så står de och liksom fuldansar så här, och det är ju den estetiken som de borde ha liksom gått efter all in i det här numret, alltså cringe liksom, men istället så gick man åt att det ska vara som så här crazy roligt som Caria då, försöker man i alla fall.
Ja, men jag tror inte att cringe ska funka i Eurovision. Det måste vara mycket eld och färger.
Vad jag nu minns från min kristna uppväxt, så kristna, så alltså konservativa kristna, skulle ju aldrig använda Mac OS, utan det var ju nog Windows som gällde.
Mm-hmm. Varför det?
Det var en bosund åsikt. Jag hör ju till dem som tycker att det skulle ha varit inte bara då en bra president i Pekka Haavisto, utan också roligt att ha en president och ett ansikte utåt som skulle ha en samkönad partner. Att det skulle vara någonting bra för Finland internationellt och också inom landet. Men jag är också glad över Alexander Stubb. Jag tycker att det är väldigt roligt att Kaius, som ju växer upp nu i ett tvåspråkigt hem, att han kommer att växa upp med en tvåspråkig president som säkert kommer att prata svenska liksom i nyheter och när han håller tal och så vidare. Att det som blir en naturlig sak för Kaius, att så att vi har ett sånt land där precis som hemma så pratar man två språk, och det hörs också då hos presidenten.
Ja, Det är en jättebra sak.
Och så tycker jag ju precis då som medlemmarna i SE-gruppen att det ju är häftigt att Alexander Stubb då har rötter, släktrötter i SE. Och det har ju liksom varit någon sorts fyrverkeri av liksom glädje nu då i den annars ganska stillsamma SE-gruppen på Facebook. Och man har nu då lyft fram historier, till exempel den då om hur Anna och Johan Stubb då, som bodde i Överesse, i byn Stubb som finns inom Överesse, hur de emigrerade, eller inte emigrerade, hur de flyttade då till södra Finland. Det var så att Johan Stubb fick jobb på järnvägen och flyttade då till Riihimäki för att arbeta där och skicka säkert hem pengar ett tag. Men så fick han nog av distansförhållandet till både sin fru och sina två barn. Så han skickade då ett brev till sin fru Anna att kom hit till Riihimäki och ta med dig barnen. Och Anna var då gravid och hade då två små barn. Men hon gjorde då som hennes man sa, och hur skulle hon ta sig till Riihimäki? För det fanns ju inte någon järnväg, de höll ju på att bygga den. När hon satte sina två barn på en kärra, tog korn som hon hade i ett rep, tog en stor kastrull med potatis, en massa rågbröd som hon hängde i ett snöre runt halsen, och så gick hon med kärran av korn till Riihimäki.
Det är nog ganska hardcore det. Att nu tar jag kordo och pärorna och bröd och båne.
Ja, och det är ju inte länge sedan som Emmy var gravid, och vi funderar ju mycket på att vad kan man göra när man är gravid och vad ska man undvika och så här. Och just det här att gå 500 kilometer med en kärra och en ko, så var ju inte i rekommendationerna så här. Nej, från rådgivningen.
Det är väl först om man vill liksom så där, när man har gått över tiden och man vill liksom få igång förlossningen. Det är väl då man ska börja gå med kossor och ha rågbröd kring halsen och sånt där.
Men hon kom lyckligt fram och tillsammans fick de 15 barn, allt som allt. Och järnvägen blev ju byggd. Och ett av de här barnen då så blev då alltså Alexander Stubbs någon farmors mor eller någonting då.
Ja, vad häftigt. Och det där har de konstaterat då i SE-gruppen. Alltså att man har fått fram den här faktan där då.
Jo, och det är ju lite roligt också att man genast då när landet har en ny ledare, så är det att man lite börjar skapa en sorts mytologi kring den här ledaren.
Jo, att man på något sätt så här automatiskt också tänker att ja, men det är ju nog just de där liksom inre styrkorna som den här förfadern hade då för att kunna liksom fara, promenera till Riihimäki, att det är ju de styrkorna nog som Alex fortfarande besitter på något sätt.
Ja, eller då att Gud då har velat att vi ska få den här ledaren, och det bevisas av den här strapatsen då som förfadern då, eller anmodan, har gått igenom och överlevt. Och det är uppenbart att det finns en sorts vägledning där då av en högre makt.
Mm. Det har varit ganska tyst här i Pormo kring Alexander Stubb, och jag undrar att om det är just det då, för att han har ändå så pass starka drag till SE, och att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till det här då, att egentligen alltså det är ju nästan som att det är en SE-bo som nu blir till president, och det finns väl inte riktigt något så här, alla bara tittar omkring sig och är så där att vad är åsikten nu om det här då, och kommer det att vara så nu att alltid liksom att när man ser då att han är och träffar liksom andra länders presidenter och är på sådana viktiga möten, och så är de alla där då och ska se på något papper som de ska skriva under, men att Alex är den enda då som måste gå fram och faktiskt känna på det här pappret. För har ju från SE så skådar ju med fingrar. Ja,
Ted refererar nu till en så här urgammal sägning att SE-bor ser med sina fingrar.
Men vad tror du blir det liksom, jag menar, det hör ju till alltså att när det kommer en ny president och så det är då en person som blir jätteviktig, att man börjar så där rent historiskt då blicka bakåt. Men vad tänker du så där när man då blickar framåt? Alltså det fanns ju en massa artisar i vitsar till exempel. Att hur kommer liksom de här Alexander Stubb-vitsarna att vara?
Ja, jag tänker att alltså, han har ju varit föremål för satir så länge han har funnits i offentligheten. Kristoffer Strandberg gjorde ju en Alexander Stubb-imitation för Radio Extrem bland annat. Visst var det så?
Ja,
och det var vi väldigt... har ju skrivit en sketch om Alexander Stubb för alltså 15 år sedan typ. Och att det finns ju mycket att ta fasta på i hans sätt och hans manér om man vill göra satir. Jag tyckte Ylva Pereira hade skrivit en bra text för HBL där hon insinuerar att hans tal och framtoning bär drag av artificiell intelligens och ChatGPT och att hans stora utmaning är nu att bli en riktig kännande människa också, så här att man kan som medborgare identifiera ett bultande hjärta där och inte bara en så här mekanisk, lite själlös robot som upprepar fraser och så här. Och det är ju någonting, ett drag hos honom som jag också hoppas att han ska som arbeta bort, men som är väldigt tacksam att göra humor kring. Han var ju känd för den här optimismen och att han var så positiv och så glad alltid i intervjuer och så. Men jag tyckte liksom att då när han nu hade sina första uttalanden då som president-elect, alltså att han vet att han nu då kommer att tillträda som republikens president, så då blev han nedtonad och allvarlig. Och det är väl kanske ett förhållningssätt som är mera klädsamt då för en landsfader då. Att man får inte vara hugglättig som helst.
Nej, och det har ju Niinistö visat att det är en sån president som Finland vill ha. Så det är väl så en AI ska bete sig också, att här har vi en modell som går hem, så då emulerar vi den modellen.
Men ingen är ju immun mot sin näromgivning. Man tar ju intryck och man är ju en social varelse som vill anpassa sig till omgivningens rådande regler och åsikter och så vidare. Jag är ju dock född i Esse och har ju vuxit upp med homofobiska åsikter själv. Jag har ju varit homofob också som ung. Sen så som vuxen har jag ju reviderat dessa åsikter. Jag har lärt mig mer både om mig själv och om livet och om samhället. Sen har jag ju flyttat då till Rödbergen, till Helsingfors, som ju på olika sätt är mycket mera liberalt och mera så här frisinnat och diverst än både Esse och Bosund. Många tycker ju att stadsbor är arroganta. Jag har ju till exempel gått från det här att det är skönt med långsamma söndagspromenader till att jag blir otroligt arg på folk som går långsamt.
Det borde ju finnas ett nyord också för det då, alltså som
ja.
Motsatsen till...
Ja, det finns. Förstås, Ted, finns det. Och du borde ju som Henry Heimlich av ord, borde du redan veta att det är ju stass, alltså stads plus asshåll. Så är man ett stasshåll.
Ja. Vad är definitionen av det då?
Alltså att man är inte kanske en dålig människa i sig, men eftersom man bor i en stad så har man blivit till ett asshåll. För att stadsbor är i allmänhet mera asshåll.
Man måste vara ett asshåll för att överleva i en stad.
Men man kan välja att bo i en stad, men man kan inte välja att vara homosexuell. Så att någon säger att en homosexuell skulle vara sämre som ledare för ett land, så säger mera om den människan som sa det och dess människosyn än vad det säger om den homosexuella. Det är då kaj.